Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Redo?
Jag är redo.
Absolut.
Okay. Ska jag nysa först?
Ja, det är...
Jag nysar.
Ja, fan, nysa i dessa dagar på dig. Det ska du fan ligga lågt med.
Jag är ju redan klar. Klar med det.
Smittad. Mm. Du är smittad.
Smittad och klar.
Ja, för...
Gone past it.
Vadå, har du haft det?
Ja.
Jaha.
Då säger vi väl hej och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast. Det är ju ny vecka, nytt avsnitt, lite senare än vanligt. Logistiken var lite mot oss, ibland så är det ju så.
Purjo med det fönstret som Christian Albinsson har på söndagkvällar mellan 7:30 och 8:00 kunde vi tyvärr inte tajma den här gången.
Nej, det är jävla små fönster han jobbar med. Charlie jobbar ju med lite bredare fönster, men de matchar inte alltid med dina fönsterperioder som ju också är ganska stora, men ibland hårt reglerade.
Ja, precis.
Så är det
bara, men vi är glada att vi fick till det.
Verkligen, och jag som heter Emil Schelin är ju också här och mina fönster är fan enorma. Så är det med den saken. Men hjärtligt välkomna hit. Vi börjar väl med den sedvanliga frågan, va? Josef, vad tar du med dig från veckan som gått?
Fan då, att skulle börja med mig. Alltså, jag har ju haft ledigt från handboll sen i fredag, lördag, söndag.
Mm.
Och mentalt ledigt sen i torsdags. Så att, jag har inte tagit till mig så mycket av handboll den här veckan.
Du skulle ju kunna lite snyggt sminka över det genom att kasta in ditt quiz som du har förberett redan.
Ja, jag har ju det. Ja, för att vi var ju lite oroliga för vad vi skulle ha att prata om den här veckan. Och då förberedde jag ett litet quiz till er. Jag tänkte att ni två skulle få tävla i mot mig. Och självklart får också lyssnarna vara med och tävla mot er då.
Men vänta nu, du har gjort quizet och vi ska tävla mot dig.
Nej, mot varandra.
Jaha.
Jag sa fel kanske. Men ni ska tävla mot varandra. Och så kan lyssnarna tävla mot er då.
Just det.
Klara för er. Jag kommer inte kunna rätta deras svar.
Det hade varit kul om vi hade tryckt upp sådana små kuponger, talonger, vad fan det nu heter, som de hade kunnat fylla i och sen posta till dig i Elverum. Så hade du kunnat sitta där med en sån bingopenna och fylla i rätt eller fel.
Det är väldigt, jag vet inte hur svårt eller enkelt det är dock.
Det vet ju inte vi heller, men om du ställer frågorna så lär vi ju bli varse.
Ja. Och det går till så här då att jag kommer ställa tre frågor. Jag söker en spelare. Och jag kommer förklara runt den här spelaren. Så ska ni helt enkelt klura fram vem det är jag tänker på. Och det är kanske väldigt enkelt. Kanske väldigt svårt. Jag vet inte. Ni får 2 poäng för varje rätt.
Rycker vi när vi kan?
Ja, ni rycker när ni kan. Och så får ni väl skriva till mig på Messenger privat.
Mm. Mm.
Så att jag ser om ni har rätt eller fel. Okej, spelare nummer 1. Har spelat ihop med Christian Blisnack, Nikolaj Markusen och Agina Galde vunnit VM och OS?
Ring då.
Mm.
Ska jag bara skicka till dig här?
Svar mottaget här. Jag tar med mig svaret och sen så avslöjar jag lite senare helt enkelt. Okej, nästa fråga. Är svensk och har spelat i både Kiel och Flensburg, men är inte målvakt.
Den var jävligt lurig. Eller så är den inte det.
Du var någon som har varit där en liten sväng då. Får man ställa en följdfråga om den fortfarande är aktiv nu?
Egentligen inte, men det godkänns för den här gången. Mm. Och då är svaret nej.
Nej, det blir jävligt... svenskar.
Ska vi gå vidare till nästa?
Jag tror vi får... Jag pass... Fan.
Ja. Sista då. En mittnia som har spelat ihop med Zoran Roganovic och Albin Tingsvall, men har aldrig spelat i Lugi, är nu tränare.
Tingsvall. Och så är det Tingsvall och Roganovic. Mm. Men har inte samtidigt då, gissar jag.
Jag tror jag vet. Nej, jag chansar. Jag har en idé. Fan är det någonstans? Där.
Senast?
Ja. Men det är så mycket här nu.
Svar mottaget. Emil Sjölin.
Nej, jag vet fan. Jag vet inte vad Roganovic har varit med den där H43... Och om det är från H43-tiden så har jag ingen aning om vem som spelar mitt nya där. Nej, pass.
Okej. Okay. Kul, det var lite blandat. Lite,
Det var två svar och inget var rätt.
Ja, men jag tänkte att det skulle vara faktiskt framförallt för Emil skulle vara svårare för honom.
Ja, det var men, alltså, omöjligt. Ja, kan det varit från Malmö-tiden?
Det stämmer mest med Kiel, även fast jag kanske inte har rätt på de andra två, så stämmer Kiel-grejen att det är någon sån här ja.
Där kommer du säga exakt så. Just det.
Kör då. Nu vill jag fan ha svaren, för nu rycker det i googlingsfingrarna här.
Han spelade ihop med Christian Blisnack i Wetzlar och Nikolaj Markusen och Agine Galde i Atletico Madrid. Vunnit VM 2003 i Portugal och OS 2004 i Aten. Kommer från Kroatien och heter Charlie?
Ivano, den store.
Ja, Ivano Balic. Avslutade karriären i Wetzlar ihop med Christian Blisnack. Rätt i Charlie, ska jag säga.
Jag var faktiskt i Kroatien, ska jag säga, men jag liksom kom inte längre.
Kom inte typ på några mittnior.
Jag var på väg mot Dovnjak och så tänkte jag så här, kan han ha gjort liksom ett år i Reineke Löwen när...
Ja, just det. Ja, du tänkte där, ja.
Jag var på Dovnjak helt enkelt och sen kom jag inte mycket längre.
Nej, precis. Jag tror att jag lade till dem till sist där att han hade vunnit VM och OS för att försöka dra ner på det lite. Mm. Vilka kan det vara? Från vilka länder? Men ja, skitsamma. Okej, och så tar vi tar den sista. En mittnia som har spelat upp med Zoran Roganovic och Albin Tingsvall, men aldrig i Lugi. Eftersom Zoran och Albin var ju i Lugi samtidigt.
Mm.
Du är nu tränare. Och då...
Är det från Roganovics sista år han gjorde i Malmö? Eller?
Nej, nej, utan det är från, som du var inne på, H43.
Okej, okay, skönt.
Han lånade sen in i Hammarby för när Johan Pilfalk drog något knä. Och är nu assisterande tränare i Skuru och heter Kalle Tagesson.
Mm. Ja, det hade... låt oss gissa att jag hade kunnat droppa kanske 950 i mitt nyår innan jag hade kommit ut, tror jag.
Ja, jag misstänkte att den var svår.
Mm.
Också nu den här då. En svensk spelare som har varit i både Kiel och Flensburg. Och jag antar att ni hade gissat på Mattias Andersson. Om jag inte hade sagt att han inte är målvakt. Och det glömmer man ju ofta bort. Han var ju mångårig lagkapten i Flensburg. Men var också inlånad i Kiel under 6, 7, 8 veckor eller någonting. Och heter Tobias Karlsson.
Ja, fan. Det var... Trist. Jag hade tänkt att gissa på det. Inte för att jag visste att han hade varit i Kiel, utan bara för att
det var ingen rimligt. Aha, för mig alls där.
För att du visste inte om att han...
Nej, jag visste
inte om att han var i Kiel.
Jag visste inte att han var i Flensburg. Nej, men jag visste att... Jag visste inte att Tobbe varit inlånad i Kiel.
Vem chansade du på då?
Jag säger det.
Nej, nu när du säger, jag har inte en aning om att Tobbe har varit i Kiel. Men Kalle T hade jag koll på.
Mm. Ja, han svarade, han blankade där.
Ja, fattar.
Andra svenska spelare som varit invånade i Kiel. Robert Arrhenius. Heidero Lukau.
Mm.
Bland annat.
Mm. Löken har man koll på. Men han har inte varit i Flensburg också.
Precis.
Och i målvakt. Ja, men bra Josef.
Ja, eller lite kul sådär.
Fan, då fick du med dig något ifrån veckan ändå. Det var skönt.
Ja. Ja. Kul att ni tyckte om det.
Tack. Charlie, vad tar du med dig från veckan som har gått?
Jag kan väl, alltså det har inte hänt så mycket i veckan just, men sen jag var med den här podden sist, tror jag i alla fall att däremellan de här avsnitten så har jag varit hemma hos Per Gilsén.
Intressant. Berätta mer.
Ja, intressant. Ja, men Per Gilsén är ju arkitekten bakom hela det här MEP-systemet som finns. Och LiveScore-modulerna och...
ändå otippat av en boomer.
Ja, och det blir ju ännu värre för jag var alltså bjuden då in till Per Gilsén och då sitter han i sin papp. Pappas radhus sitter de och jobbar och hans pappa är alltså med i, det är de två som sitter där högst upp på loftet i pappans radhus sitter de med massa jädra servrar och skärmar och bara kodar data och det är så jävla coolt för ja men liksom som sagt, jag är ju, det är motsvarigt att ha tummen mitt i handen med liksom allt sånt här.
Men Per måste ju vara så, 50. Alltså...
Ja, visst. Jag skulle, han är ju säkert 60.
Mm.
Ja, säg mellan 50 och 60 då. Och hans farsa är ju 80. Och de sitter där och bara liksom är hur mäktiga som helst. Bara det är ju... Man blir ju ödmjuk av att vara där.
Här fyller 60 om 3 veckor.
Mm. Ska vi säga något om Per förresten? En liten bakgrund. Att det är ju... Åtminstone han som har gått till historien som den som uppfann knorren.
Mm, precis.
Det räcker väl som CV egentligen. Nu var ju länge i RIK och så vidare. Jätteduktig spelare.
Coolt CV.
96 landskamp.
Mm. Bror till Björn Nilsén som också har ett gäng landskamper. Och sådär. Så det är en handbollsfamilj av rang. Får man säga. Men jag var i alla fall ditbjuden för att de då håller på att... De har utvecklat det här statistiksystemet ytterligare. Och så ville han... Ja, sen jag fattade det som så han liksom... Han har haft videosamtal med de flesta tränarna i alla fall handbollsligan. Och haft de Göteborgsbaserade med omnejd också hemma på skolbesök så att säga, eller studiebesök. För att visa liksom vad man kan göra med det här. Och dels, alltså det är egentligen en grej i två steg. Dels är det liksom, de har utvecklat videoredigeringsverktyget. Och det är ju mest intressant för de som ska sitta och klippa ut sitta och klippa ut klipp på motståndarna och så här gör Daniel Ekman. Liksom, så här gör han sina mål, eller det här brukar han brukar vara bra i den här. Så hittar man alla dem. Liksom. Det är ju mest intressant för den typen av analys. Men just den här utvecklingen upp på statistikprogrammet är ju, alltså det var helt sinnessjukt.
Mm-hmm.
Man fick sån här eller jag fick så här amerikansk fotboll feeling, kändes det som så där att ja men liksom ja, Tom Brady han snittar så här många completions i Chicago om det är mellan 3 och 5 grader ute på en regnig söndag. Alltså du vet, det var den nivån på statistik liksom.
Och detta, vilka har tillgång till det? Är det typ, köper man det av dem då? Eller?
Ja, så alltså, de har ju utvecklat det här. Och han är ju, som jag förstår det nu då, så han vill ju sälja detta. Och då är det ju till, han, i så fall är det väl Gentzel som är språkröret för svensk elithandboll, fattar jag det som.
Mm-hmm.
Och då, svensk elithandboll är ju klubbarna. Om de ska köpa in det här och så blir det olika licenser och grejer. Liksom. Det är väl så han vill paketera det, antar jag. Men redan nu då så finns det, och det här är ju också så jävla pinsamt. Alltså jag ska inte slänga mig med termer som jag inte begriper. Men det, är, liksom, det finns en beta-version av det här nu då som finns tillgänglig. Redan nu. Men om de får ett go då att ja, men det här är något som klubbarna vill vara med på och svensk elitanboll vill satsa pengar på det här, då utvecklar de det och gör liksom en fullskalig version, vad nu det skulle innebära vet inte jag, men den blir väl lite snyggare och lite mer så här lättmanövrerad kanske än det han visade mig. Men det var i alla fall helt sinnessjukt vad du kunde kartlägga saker. Alltså det var så här, du kunde liksom, du kunde se vilken spelare i vilket lag när han gjorde sina aktioner, vad det än var, om det var mål eller missar eller vad han än gjorde, liksom vilka kliver fram när det ska avgöras mot slutet och när kliver de fram. Ja, han gör många mål, men han gör många mål när de redan leder med 8 mål och det är slut. Den typen av spelare hatar man ju.
Mm.
Så han liksom samlar stats där på slutet. Ja. Liksom. Då kunde man se direkt, ja, det gör den här gubben. Och så kunde men man
då,
se...
Då
häng ut någon nu!
Nej, men det kan jag inte göra, men... Men så kunde du se omvänt då, den här killen, när måldifferensen är mindre än en 2, eller så här, mellan 0 och 2 mål, liksom, då kliver han fram och tar avslut. Eller så här många aktioner
har han. Kan du nämna på någon positiv?
Ja, det var mycket RIK vi använde liksom för att... Ja, det var ofta exemplen. Var liksom, vi kan ta RIK här igen. Så Elliot Stenman var ju en sån kille som verkligen... så här, när det gäller så kliver han fram. Han hade x antal aktioner då i slutminuterna när matcherna stod på väg. När det stod på väg. Och det är ju ganska coolt av en ung snubbe. Och lite omvänt då att liksom de, och medans en sån som min gamla vapendragare Tobias Rumän Johansson, som får mycket beröm i den här podden och ska ha, och är en av RKs viktigaste spelare. Han hade förvånansvärt få aktioner. Och om man säger aktioner så är det inte bara att han gör mål då, utan liksom att han överhuvudtaget tar ett avslut eller försöker sig på en assist eller gör någonting sista 5 minuterna. Så var ju, man tänker, men fan, det är ju du som ska kliva fram här. Du är lagkaptenen och åldermannen i laget. Men han hade väldigt få aktioner i det skedet. Liksom.
Mm.
Så kunde du se allt sånt. Och så kunde du mäta liksom, du kunde mäta mot så här, det här laget är ligger på tredje plats i effektivitet från vänsterkant i förhållande till de andra lagen i serien. Alltså du kunde liksom ställa, det kändes som du kunde ställa vilka parametrar som helst mot varandra. Så du kunde se ett helt spelmönster så här, oj jädrar vad Sävehof spelar annorlunda i år än vad de gjorde förra året. Och om du inte har sett det när du tittar på matchen så ser du det när du kollar på de här siffrorna, när du ser var de tar sina lägen liksom.
Fan, det här borde ju vi ha, det här programmet. Och framförallt ni, ja. På, alltså tv.
Alltså exakt, jag sa ju det till Per, det känns typ som liksom att jag, om jag får tillgång till det här så är det som att jag sitter med ett facit.
Mm.
Jag kan låta hur smart som helst.
Ja, men och framförallt om någon annan ska kaxa sig så kan du bara säga nej. Så där är det.
Här, nästa match så kommer du en som gärna, kommer du säga då om medlemsstema en som gärna kliver fram när det bränner eller något.
Ja, verkligen. Redan nu har du två sådana takeaways från.
Precis. Ja, men det var sjukt intressant och du kunde liksom också så där, ja men nu ska RIK möta Ystad. Hur tror du den här matchen kommer se ut? Då kunde du ställa upp så här Sävehof, hur de ligger i snitt då. Återigen, det är liksom ett genomsnitt jämfört med alla andra lag, så får du en hög eller låg stolpe då liksom. Hur effektiva eller hur duktiga de är på att komma igenom utsida två, säger vi. Mm. Och så ställer du det mot Ystad IF som är så här, om de, hur bra eller dåliga de är på att försvara utsida två. Och så kan du ställa de stolparna mot varandra. Att, ja, men Ystad IF, de är ju sämre än snittet på att försvara utsida två, medan Sävehof är rätt mycket bättre än snittet på att ta sig igenom där. Kan man gissa på att det kommer rinna igenom ganska mycket på Ystads utsida två just den här matchen. Alltså,
vilka är det som ska ta beslut om att köpa in det här?
Det är svensk elithandboll.
Ja.
Och jag är ju så här...
Och därmed klubbarna.
Klubbarna, ja.
Ja.
Hur, alltså det finns ju ingen... För mig är det så här, vilket scenario förutom att de vill ha 1 miljard för det skulle få svensk elithandboll att säga nej, det här är ingenting för oss.
Giriga familjen är ju fel alltså.
Precis. Verkligen giriga. Det är därför de har liksom byggt upp sitt livsverk på den här oerhört pengastinna sporten. Sälja in det här avancerade statistikprogrammet.
Det är det här, det är det här de har jobbat för i alla år.
Ja, sitter en 80-plussare och gnuggar på det.
Gnuggar koder, alltså JavaScript.
Precis. Nu jävla ska vi sälja in det här till svensk elithandboll. Det är ju där pengarna finns.
Det där vore ju svinbra. Det vore ju svinbra om de köpte det, och det vore ju jättekul om de sen då klubbarna släppte det fritt så att alla kunde få tillgång till det. Och om inte annat så ska vi fan se till att hugga så att vi kan få tillgång till det där. För det skulle ju vara
superintressant. Jag kommer ju få tillgång till det.
Bra. Ser du till att sprida den informationen till våra poddlyssnare sen?
Det där är ju också en sån grej. Vi pratade lite privat om handbollsligans Instagramkonto häromdagen. Mm. Och hur oerhört innehållsfattigt och tråkigt det är att de lägger typ upp så här, idag fyller Tobias Jörgensen 25 år. Grattis till honom.
Det är vilket fruktansvärt svagt. Jag har ingen aning om vem som rattade det där, men idén om att lägga ut när folk fyller år, det är en jävla pissidé faktiskt.
Precis, och jag följer ju andra ligor på sociala medier, franska ligan, tyska ligan och danska ligan och sådär. Och där är ju mycket mer så här highlights, typ, Elliot Stenmalm gjorde en bra match senast mot Halby. Här har du 4 av hans mål, ish liksom. Och då tänker jag då på där amerikanska tv-produktioner och amerikansk fotboll, som du var inne på Charlie, är ju extremt centrerat kring statistik liksom. och även på då borde ju här någonting som de hade kunnat göra innehåll av i sociala medier så här, inför matchen, reportage och allting, inte bara för klubbarna att ha i sina analyser av motståndare och sig själva då, utan även för liksom handbollsligan centrala verksamhet och ja, men typ sociala medier och sånt där de behöver höja sig lite då.
Men hur tänker du att det här, du tänker kopplingen till statistikprogrammet som vi precis har pratat om?
Ja, precis. Men då kan det vara typ att vad som helst, Sävehof är det laget med flest avslut på vänstersidan. Duon har gjort bla bla bla. Och liksom,
nu fattar jag.
Om man statistik lättillgängligt så är det ju enklare liksom att dra slutsatser. Precis som du gjorde.
Absolut.
Så kan man då använda det i sina pushar för ligan, för inför matcherna och allt sånt där. Sina intervjuer och allt vad det nu är.
Verkligen. Men det krävs ju lite driv och engagemang. Alltså det som du säger, det är egentligen redan nu inte så svårt att liksom liva upp det kontot som du säger. Ja, men visst, idag fyller han, vad sa du, Jörgensen år. Ja, men vad fan, här är hans 3 bästa mål från säsongen.
Ja, där är jag
redan. Du, där är fem.
Just där är
det. Där är ens två bästa mål.
Det är svårt. Ja. Det är svårt. Svårt. Ta mig.
Ja, men, och där vet jag bara för att jämföra att där hjälpte ju klubbarna till mycket. Alltså gentemot handbollsligan. Så tror jag då att klubbarna typ skickade in att ja, men idag var Pelle duktig. Liksom. Så här har ni fem av hans mål. Från, i och med att de sitter ju ändå och klipper matcherna och sånt där. Liksom. Men ja, det finns lite att jobba på i alla fall.
Mm.
Verkligen.
Förutom det så har det ju spelats lite landslagshandboll. Vi har ju ny landslagsförbundskapten och vi har ju nu fått se Glenn Solberg då ratta sitt gäng i två, ska vi säga, ganska trötta matcher mot Rumänien och Kosovo. Jag tänkte bara att vi kan liksom stanna till och jag ställer frågan till er så här: har vi sett någonting av landslaget ännu som var värt att ta med sig liksom? Har vi sett några nyheter? Så har vi sett någonting som vi kan tänka oss att dra några slutsatser utifrån?
Jag har inte sett matchen överhuvudtaget, så att jag passar lite.
Ja, ska man säga för smart kring det? Nej, jag vet inte fasen.
Jag kan ta en fråga. Med lite frågor.
Ja, det kan du göra.
Så kan du få jobba på det här istället. Andra halvlek mot Rumänien.
Mm. Var det fråga inte om det.
Ställ hellre frågor på första halvlek. Ja, första, för där har jag starka svar.
Okej. Det har ju funnits spekulation om att Glenn Solberg skulle prioritera liksom först, eller tvåvägsspelare på ett annat sätt än vad som eventuellt har gjorts tidigare. Hur såg det ut just kring det?
I första matchen mot Rumänien så körde de ju hela startsexan samma i försvar och i anfall. Så det var väl ett tecken så gott som något.
Ja verkligen.
Vet ni, jag kan ställa en följdfråga på det med Glenn Solberg eftersom de här matcherna då, Rumänien och Kosovo, verkar ha varit av lika stort intresse för er och mig som det borde vara för alla andra också, inte så högt intresse. Men det som jag la ut på Twitter idag, att podden blev lite försenad och sa att man kan ställa frågor, då fick vi några mejl. Bland annat så fick vi ett mejl från Andreas Stockenberg där han sa att han skriver så här: jag ställer mig starkt frågande till varför Sverige väljer en norsk förbundskapten helt utan meriter. Är det inte ett jäkla nederlag att behöva ta från ett annat land utan att ha kompetensen inom sitt eget land? Och så fortsätter lite då om det är ett underkännande av svenska tränarutbildningar, just det att vi har fått in en norsk tränare. Hur ställer ni er till det att plocka utifrån? Finns det inte tillräckligt bra svenska tränare?
Både och. Dels tror jag, tycker jag väl kanske inte att det finns. Det är inte överdrivet med tränare i så kallad världsklass från Sverige. Men sen så vet man också att det är typ så här, de som alltid är aktuella. Typ Jimmy Branjes, Magnus Andersson och de där. De är ju ofta upptagna i klubbar då, där de inte, dels inte tillåts dubbeljobba. Branjes gör ju det nu, men är nu upptagen med Slovenien. Så att det handlar ju också lite om timing. Och sen egentligen utan att värdera hur bra eller dålig Glenn Solberg är. Så, för det vet jag inte. Men att utöver typ Magnus Andersson och jobba med Branjes och såklart så här Ola Lindgren och Staffan Olsson som ju varit förbundskapten, så har vi ju inte några tränare där ute med några CV:n som man liksom faller av stolen av. Som man tänker att hur kan de inte ha försökt med den här? Det kan vara att jag har glömt någon så här på rak arm. Men sen det är klart, går det ju att ifrågasätta typ, jag vet ju i alla fall att Mikael Apelgren har varit mer framgångsrik inom norsk handboll än vad Glenn Solberg har. Så det skulle vara typ han då. Liksom. Men jag är inget emot i grunden det här med att man... Att jag är inte sån som tycker att det ska vara svenska förbundskapten för Sverige.
Det är jag.
Det tycker jag med, men det, alltså att det skulle vara en regel. Inte, ja. Bara att, inte bara att Sverige ska agera så.
Nej, precis. Jag tycker i grund och botten att det borde vara en regel som gäller för alla landslag. Men om den regeln inte finns, då tycker jag att Sverige av rent estetiska skäl borde hålla sig för goda för att plocka in någon utav.
Jo, men ja. Ja, kanske. Det är samtidigt, jag håller med... Jag håller med det Josef säger. The usual suspects, de självklara valen, har de säkert tagit en vända och nej, men det gick inte den här gången heller. Och sen där bakom är det, ja, vi vet ju inte heller hur många som har varit tilltänkta. Jag kan inte heller se framför mig vilka tränare just nu i dagsläget, vilka svenska tränare i handbollsligan eller SOE som skulle vara aktuella. Alltså Thomas Saxner, ja, han tog ju damlandslaget. Han kanske har varit en kandidat till herrlandslaget lika gärna. Mikael Fransén kan jag tänka mig är en, eller borde vara ett namn som i alla fall florerar. Men det kan ju vara att han inte vill, eller att de bara vi vill ha någon som har en liten annan spelfilosofi. Vi har ingen aning. Men därefter så är det så här, fine, vi har ju talangfulla tränare och som är mycket bra, ja. Men liksom vem i handbollsligan är så här, ja men fan, det känns rimligt. Nej, att han ska bli förbundskapten nu.
Jag tycker inte att det är så många. Jag kan hålla med om dem du nämnde precis. Och då menar jag på det så att jag tänker mig så här, ja men han borde kanske vara aktuell. Inte så att vad fan, hur kan de inte ta i honom?
Nej, precis.
Men och däremot kan jag ju tycka att man skulle våga ha tilltro till typ, ja men, ta Fransén som exempel, efter att Krille gjorde det så bra och att man kan visa att den så kallade svenska modellen skulle funka bra. Och nu som sagt, jag vet inte alls hur Glenn Solberg är, så det kanske är att han är, liksom, är svensk så att säga, fast norsk. Så mycket skiljer sig inte åt i liksom, sätt att spela handboll eller så. Det var ju lite som när, alltså, det är inte så typ när Ilja Puljevic blev tränare i Lindesberg och helt plötsligt skulle de spela 3-1 bara för att det var han uppvuxen med från Kroatien eller sådär, utan det är ju lite same liksom.
Är det de likaste handbollsskolorna? Alltså om Sverige skulle kolla någonstans och vill ha lik. Likadant. Är det Norge som är, spelar likast
ja,
Sverige?
Ja, det skulle jag säga. Ja. Eller alltså, överlägset. Tycker Danmark är mycket, eller inte mycket, men mer fart och teknik.
Och Island är mer kött.
Ja, precis.
Mm. Sen kan jag ju, alltså om man pratar frågan rent allmänt så där, finns inte tillräckligt med bra tränare i Sverige. Svårt att svara på, det har jag varit inne på, men ja, just nu så ser jag ingen som jag tycker, hur kunde de missa den gubben? Men om vi går in specifikt på just Glenn Solberg, och det tror jag vi nämnde när han blev tillsatt, att det är ju ett lite tveksamt val ändå, om man ska gå på meriter. Där känns det ju, visst han har varit assisterande förbundskapten i Norge, men de rösterna jag har hört från det lägret så har ju inte han imponerat i den rollen och heller inte imponerat när han varit ansvarig huvudtränare. Så då är det ju något annat de har gått på, får man ju anta. Att ja, men han verkar ha en karaktär som han letar efter, eller de tror han har lyckats sälja in sin spelidé på ett sätt som gör att de som har tillsatt honom verkligen tror på det. Men det går ju inte att sticka under stolen med att han har ju en erfarenhet både av, alltså en internationell erfarenhet, vad nu det är värt, men någonting är det väl värt, alltså både som spelare i många år och ändå varit med i en landslagsstab under ett antal år, och det ska man nog inte heller det är ju meritpoäng på något sätt. Även fast Christian Andresson var ju återigen, som du säger, var ett exempel på att det behöver man ju inte. Man kan ju vara, man kan ju lyckas jäkligt bra ändå.
Mm.
Så att, ja, det är svårt att svara varken ja eller nej på den frågan.
Precis. Däremot en sak som jag kan tycka, och återigen, där är ju en magkänsla. Jag vet ju inte exakt hur de olika tränarna tänker. Men det är det här att det känns inte som att det finns så många ambitiösa tränare på så sätt att de är villiga att gå utomlands.
Nej, vi har ju en ung generation nu på gång tycker jag. De verkar ju superseriösa. Jesper,
ja, Jesper Östlund, exempelvis. Och Tony Johan, eller hur säger jag? Tony Johansson heter
han. Precis, och det finns ju han i Karlskrona, Ekstrand och några till där i det gänget. Som, de verkar ju verkligen satsa på en tränarkarriär och sådär. De tror jag inte kommer vara blyga för att verkligen offra grejer för att bli bäst på att bli tränare. Men de har ju några år kvar innan de är med och fightas liksom på den här nivån.
Mm. Ja, verkligen. Men det är kanske de vi ska hålla tummarna för.
Ja, när vi är inne och snackar norska tränare. Du har ju Börje Lund nu, Josef. Kanske att han skulle vara aktuell i framtiden. Han verkar ju vara en skön jävel.
Ja, och assisterande förbundskapten för Norge. Och det är ju tydligen meritpoäng.
Det får man ju ett landslag snart.
Ja, precis. Ja, jo, men säkert. Alltså, det är en väldigt ambitiös tränare om inte annat. Och han... nu vet jag inte exakt heller hur han ser på det här med att flytta runt. Men han flyttade ju hem för några år sedan då till Nordnorge, Boda, där han kommer ifrån. Men har nu då valt att flytta hit till Elverum. Och det är ju det är inte som att byta inom Göteborg liksom. Utan det är ett jäkla hopp och så och flytta om hela sin familj och allting. Verkligen ambitiös och brinner för det och lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på att vara så förberedd som möjligt. Alltid god och glad och kommer med gott humör, vilket alltid är härligt. Och definitivt duktig, men också ganska ung som tränare. Alltså jag tror att han har kanske... Han har några år som spelande tränare och sen en klubb då, Bode, som huvudtränare i kanske 3 år max. 4 kanske. Så han är ju också liksom färsk.
Du har ju varit i Elverum nu under 2, det är ju under 2 tränare. Mm. Vad är, alltså, om du jämför filosofier, om man använder det ordet, mellan Micke Apelgren och Börje Lund, hur spelar ni annorlunda nu än vad ni gjorde under Apel? Eller går det att se några tydliga skillnader?
Ja, vi spelar ju lite mer direkt då. Alltså, med Micke var det väldigt mycket liksom långa rörelser. Med väldigt mycket rörelse. Medan med Börje så är det, kan det vara liksom så här, en passning man lägger och så spelar man därifrån. Visserligen inbäddat i ganska, alltså vi har väldigt mycket olika typer av spel exempelvis. Sen så var försvarsspelet i alla fall i Elverum, jag tycker inte det är samma sak i Sävehof, med mycket mer man betonat, med att det nu spelas lite mer klassiskt 6-0, men samtidigt ganska flexibel, så att det kan vara liksom man betonat på ena sidan och mer klassiskt på andra sidan. Lite beroende på vilka vi möter och så. Börjar ju väldigt flexibel och justerar mycket beroende på motståndare.
Låt som en tränare i din smak, Börje.
Ja, alltså det är klart att för mig finns det en gräns såklart. Att hur mycket ska man ändra kontra gå på någonting mer tryggt. Men det är i alla fall en tränare som taktiskt tänker till. Och bara där, det är man inte alltid bortskämd med, vi som har spelat i Tyskland exempelvis. Och så att, då får man ta ibland att det blir kanske lite överanalyserande ibland. Men helt klart så är det ett steg i rätt riktning.
Jag har väl berättat min Börje Lund-anekdot. Jag antar att jag har det, eftersom allt jag berättar har jag berättat för den här podden.
Du har ju bäddat för att du har en Börje Lund-anekdot i alla fall. Men jag tror inte att jag har hört den.
Nej. Jag berättade ju att vi var nere och tittade på Champions League-final med Johan Pettersson.
Får vi höra hur han låter?
Johan Pettersson. Pettersson är iskall i kil. Vadå? Jag ska öppna glasskiosk nu. Perfekt. Ställer jag någon 14-åring där bara och så, du vet, jag åker ändå till Tyskland. Köper jag med mig en massa läsk hem. Kan jag sälja den där? Gör billigt. Inga problem. Nej, men jag har ju varit på Champions League-final en gång till i Kiel. Då var det man spelade hemma och man spelade borta. Och Kiel hade vunnit mot Ciudad Real borta med 5 mål, tror jag.
En av de mest legendariska Champions League-drabbningarna faktiskt. Den Red Bull-mötet.
Ja.
Finns på YouTube. Tåls att se.
Ja, du kan ju flicka in om jag kommer med något faktafel. Jag tror de vann med 5 borta i alla fall.
Ish, ja.
Ja, ish. De vann med en tillräckligt stort, det kanske till och med var 6 mål. De var i alla fall med tillräckligt stort borta för att allting var bäddat för fest i Kiel.
Precis.
Jag och min lillebror, som är rödhårig, vilket har med saken att göra, är där ihop med några andra. Och ska kolla på matchen. Och det utanför så står det liksom, ja, det står halsduks- och tröjförsäljare som redan har liksom, de säljer halsdukar där det står Champions League-mästare på liksom. Allting är klart, det ska bli fest. Och en av dem som vi är där med känner Lövet liksom. Så vi ska ju så här, ja men fan, efter vi hakar på, vi får haka på efterfesten sen, fira guldet liksom, fan vad fett det ska bli. Men så blir det ju inte. Den Ciudad Real står ju för en makalös vändning där. Jonas Kjellman tror jag gör 8 mål.
Jonas Kjellman var riktigt bra.
Ja, Dinar slår av näsan på någon, eller kände så i alla fall. Det var ju helt sjukt. Det var helt sinnessjukt att vara inne i den arenan när Kiel liksom tappade Champions League-guldet på hemmaplan och få stryk med typ 7-8 mål och sånt där. Ja, skitsamma. Efteråt så hamnar vi på någon bar då liksom, och det är inte så jävla livat när Kiel-spelarna väl kommer in, utan det är ju så här, ja, de måste ju gå dit för att det är bestämt att de ska gå dit liksom. Och de kom in en efter en. Och det här är också, jo men det har jag berättat, för det är då Christian Seitz dyker upp och är helt blodig för han har hamnat i slagsmål med en kille.
Ja,
så jag har varit inne på det tidigare. Men då just
det, det här är alltså en parallell anekdot.
Det är samma kväll, det är samma kväll. De trillar in en efter en liksom. Och till sist då så trillar Börje Lund in. Bra dragen, bra i gasen. Han har druckit graver liksom. Svinlack. Och Börje Lund är ju, för er som inte vet det, han är ju rödhårig. Det finns inte så många rödhåriga handbollshjältar där ute för min lillebror ser upp till. Men Börje Lund, för fan, även fast han är rödhårig så han lyckats ta sig hela vägen till världstoppen liksom.
Mm.
Så brorsan går fram där till en stukad Börje Lund med pennan liksom och bara fan. Ja, jag beklagar att ni torskar liksom, men kan inte jag få en autograf i alla fall? Du är en stor förebild. Och Börje Lund tar den här spritpennan då och skriver kuk i pannan på min brorsa och så går han.
Ja, det är ju bra faktiskt.
Det är bra.
Ja, man vet inte om man får skratta eller inte, men det var bra.
Vad ska du göra? Du måste väl skratta åt det? Eller?
Ja. Det värsta är att jag har för mig att du har berättat om det.
Ja, jag vet. Alltså, hur skulle jag inte kunna ha den här podden i 6 år och inte berätta det?
Precis. Det är ju väldigt bra. Sätt på sig återupprepat. Jag har ju ganska nya lyssnare sen senast.
Precis.
Men får jag fråga Borsche om det här?
Absolut. Ja, jag skulle bli imponerad om man kommer ihåg det.
Det vill man ju höra nu.
Man säger om det.
Vi vill ju ha en rapport.
Kom du fram en liten svensk kille på den där baren i Kiel när alla var nyvasförbannade? Skrev du kuk i pannan på?
Ja, jag får få ställa på väggen.
Ja, gör det.
Kan vi utlova att vi kommer med ett svar på den nästa vecka?
Ja, om jag kommer påminna mig nästa vecka bara.
Det ska jag absolut göra. Då lämnar vi det och så pratar vi lite om SHE också innan vi tar och stänger den här butiken, för nu när det har varit uppehåll och sådär så har man ju kunnat specialstudera den serien lite mer noggrant, och vi har ju gnällt lite innan på att vissa matcher blir lite ojämna och därmed så tappar man intresse, och liksom vi gjorde nu i landslagsmatcherna då, stänger av i halvtid eller så, och så peggade man ju upp då. Jag satte mig med chips och dipp och hela det paketet och skulle kolla Skuru Lugi. Och så tänker man, fan vad gött med toppmöte. Nu kommer det bli jämnt. Vad var det du tippade Lugi inför säsongen, Charlie? Var det...
Trea.
Trea, ja, just det. Mm. Ja, men då har vi det sagt igen. Och så...
De ligger fyra nu.
Ja, de ligger fyra, ja. Men det är lite det här som är min poäng. Att strecket mellan de tre första lagen och resten, det är
fortfarande där.
Väldigt tydligt streck. För matchen slutar ju alltså 34-16 till Skuru. Det är en överkörning modell större, får man lov att säga.
Absolut. Ja, det är inte rimligt. Alltså, Lugi har ju faktiskt lite grann had it coming, får man säga. För de har fan fått kriga hela oktober för sina vinster. De har fyra raka, men det har ju inte varit övertygande den här gången. Alltså, de vinner med fem mot Boden, som ni var inne på mycket riktigt förra säsongen, eller förra avsnittet. Inte ens snittar 20 mål eller något sånt där, sa ni väl?
Mm.
De gjorde 21 mot Lugi och förlorade bara med 5. Och sen krig, alltså 2017 slog de Kungälv med, och då gör Tyrax ner 10 mål.
Mm.
Och sen liksom får de gneta sig till en 3-målsseger mot Västerås, och sen vinner de med, jag tror det var till slut 1 mål mot Skövde, kan vara 2, men jag tror det blev 1 mål. Så att de har ju verkligen så här, ja, vunnit 4 i rad, men det har inte sett övertygande ut, och nu kom ju verkligen verkligheten i kapp dem på något sätt här. Men nej, det är ju tråkigt. Det blir ju inte, det är som du säger, vi får möblera om de där sjoken direkt. Mm. Det är topp 3-sjok. Inget snack om saken.
Jag ska säga så att sen förra veckan så har ju Boden sparkat sin tränare och tagit dit en rumänska på provspel. Så att de verkar i alla fall agera.
Var det inte exakt det Christian Albinsson tipsade dem om att göra?
Jo, det var det. Kan de inte ta in lite goa rumänskor? Ja. Nej, inte goa sånt. Man kan ta in lite rumänskor.
Ja, det...
Och jag tänkte, det är väl det de gör. Okay. Det gör de ju.
Superkolla om det verkligen stämde. Eller om jag...
Under tiden du gör det kan vi ju prata lite om Skurus nya försvarsspel, för att det imponerar på mig. De har ju satt ut Bjärrenholt där i någon slags 5-1. Det blir ju alltid krångligt när man ska säga om det är ett 5-1 eller ett 3-2-1. Det vet man aldrig riktigt vad det är.
Och ett offensivt försvar.
Det är ett offensivt försvar med en väldigt, väldigt tydlig spets. Och då får man väl kalla det för ett 5-1, gissar jag. Och jag tycker att hon är väldigt, väldigt bra där. Aggressiv som djävulen och liksom ligger på. Och sen så har de ju också petat upp ettorna. Var det inte du, Josef, som pratade om det förra året när vi pratade så är att du tyckte att man skulle börja jobba lite mer med offensiva stötande ettor liksom ut mot ytternionerna. Det gör ju Skuru nu i alla fall, och det är ju väldigt effektivt alltså. För dels så snor de ju ett par bollar varje match. Sen så stressar de ju hela tiden då mittnian och ja, den andra ytternian till att göra några tekniska fel varje match. Så att då har de ju redan där liksom några snodda, några tekniska fel. Men sen så har de ju också en tredje grej som är väldigt, väldigt effektiv. Framförallt för Skuru och de andra topplagen. Det är ju att deras kantspelare är ju väldigt mycket högre upp då i sin utgångsposition när de väl vinner bollen. Så att ja, riktigt fint av Marcus Oskarsson heter han, va?
Det är Magnus.
Magnus.
Det är Marcus Oskarsson, han har följt upp med USA-valet, va?
Ja, just det. Det är han till fyra galningar.
Honom borde ju, det är han som låter som du ju. Han är, från, är inte han från Jönköping?
Är han?
Han är smålänning i alla fall. Han är smålänning. Men han har lagt till sig en konstig rytning.
Så låter väl inte jag ändå.
Nej, det gör du inte. Men Josef kan mycket väl ha varit inne på det.
Jag har varit inne på det, och det ska jag säga, det tycker jag generellt, även på här sidan, att ettan är ganska dålig.
Ja, och jag vill minnas att jag också har påpekat just det, eller i alla fall att jag liksom ibland kan känna att det saknas den typen av cynism ibland i SOE, för att du kan stöta väldigt mycket mer med dina ettor, vara mer aggressiva in, packa in mer, för det är väldigt... Eller det är inte många som klarar av att hantera en crosspass liksom ut i kanten i ett pressat läge. Så att, och Skuru har ju gjort det. Alltså, de börjar ju med ja, men Lundström och Elin Hansson har ju gjort det i Skuru i flera år, och Shoji Larsson, hon har kommit in också, kniper ju ett par bollar per match, känns det som. Och det är bra att de fortsätter med det, även fast just de spelarna inte är kvar, så fortsätter de med den spelidén. Och den är ju, ja, det är som du säger, man har ju några meter direkt, och ett par vunna bollar på det sättet är ju, ja, det blir ju ofta mål direkt.
Mm.
Och Kalia Klomp heter hon. Hon är från Nederländerna tyvärr.
Aj då.
Ja, väldigt.
Ja, då blir det ju inget.
Nej, fan, hon suger säkert.
Och tränaren då?
Han är sparkad.
Ja, men vem är inne? Tar de in Kekki Hörlin igen nu då?
Jag tror att Kekki är interim i alla fall.
Mm. Det är ju alltid så.
Mm. Och sen, men ska vi fortsätta lite med de ojämna matcherna, så Skövde-Sävehof, för att jag tyckte det var på något sätt fint. Skövde gjorde en omvänd Boden, alltså inför matchen så var deras tränare ute och sa att ja, men vi har match på försäsongen, så att vi känner att vi har ganska bra koll på Sävehof, så att det här ska vi nog kunna göra match av. Det här är lite lugnt, lät det på honom, eller i alla fall vi har goda möjligheter. Sen 60 minuter senare, då står det 14-30 på tavlan. Den är inte heller rolig alltså, på hemma.
Och jag har för mig att det blev något i den stilen. Nej, inte 16 mål, men det blev typ 10 mål när de möttes på försäsongen också. Så jag hade ju inte använt det som en så här. Om jag hade fått stryk med 10 mål på försäsongen, så hade jag känt så här, men fan, det är bra känsla från senast.
Vi var goa i matchminut 15-25 på försäsongen, så det tror jag.
Vi har kollat på PLC:s statistikprogram, och mellan minut 43 och 48 var vi fan bäst.
Ja, precis.
Nej, lite taskigt. Nej. Men ja, väldigt
men det,
ojämnt.
Men tråkigt i alla fall. Ja. Väldigt tråkigt. Att det är alltid tråkigt med ojämna matcher. Det är pisstråkigt.
Ojämn handboll är ju väldigt tråkigt. Alltså ojämn fotboll kan faktiskt vara ganska kul. Men handboll är värdelös alltså.
Och jag har dessutom börjat... Alltså det känns som att när jag väl kommenterar matcher så får jag alltid ojämna matcher. Jag fick liksom så här, IFK Skövde, Alingsås, Skövde vinner med 11 mål. Kristianstad, Lugi, bara, vad fan, det här kan då bli bra. Lugi är det typ, så här, Kristianstad vinner med 11 mål, eller vad fan det blev. Och så, vad skulle jag ha nu då? Sävehof, Lugi. Ja, Sävehof leder med 8 i halvtid, leder med 10 5 minuter in i andra. Det är ju klappat och klart. Vad händer då? Det blir ju jämnt. Det var ju en sinnessjuk match.
Det var faktiskt en sinnessjuk match.
Det är det jag lite på här sidan. Men så är det ofta när jag får dammatcher med. Då är det så här, nej, det här sket ju sig fullständigt.
Mm, det är så jävla tråkigt. Jag scrollar lite nu. Det är därför jag hummar lite och blev lite tyst. Men jag räknade bara snabbt igenom nu när jag tittar resultatlistan. Och det är, av alla SOE-matcher som har spelats i år, så är det 2 matcher som har slutat med uddamålsvinst till något av lagen, och en som har slutat oavgjort. Och det är ju av hur många matcher som helst. Medan i handbollsligan har vi ju pratat om att nästan varenda match blir jättejämn. Så att det är ett litet problem för den ligan, tycker jag.
Vad ska man göra åt sakerna?
Vi såg ju på Twitter precis innan vi skulle börja spela in den här podden, eller någon timme innan i alla fall, eller sådär, att Rustan Lundbäck var ute och sa att han tycker att man ska dra ner serien till 8 lag. Han tycker att det är för ojämnt helt enkelt. Att det skulle gynna serien, spelarna, klubbarna att dra ner då till 8 lag och mötas 4 gånger istället.
Det kanske inte framgick, men vad var hans argument? Alltså jämnare matcher, mer intressant.
Ja, och dessutom då bättre liksom... Att man blir bättre då av att möta bättre motstånd, och att man då ska kunna närma sig grannländerna kompetensmässigt. Det tror jag var hans, ja, om vi sammanfattar hans argumentation.
Mm. Det är spännande också, för att just nu så har det lagts fram ett förslag i Danmark att minska lagen i ligan, så kanske gapet blir ännu större om de nu lyckas med det. Men ja, nej, alltså det är klart att jag vet inte riktigt vad, om det skulle vara... Alltså jag köper ju verkligen att det inte är bra för ligan. Varken ligans status eller att det är speciellt utvecklande att det blir matcher med för stor differens. Liksom. Men samtidigt så kan jag också tycka att det här med att liksom bredda handbollen lite likt de gjorde i handbolls-VM, där med att liksom släppa in fler lag för att bygga upp en kultur på ställen där det kanske inte har funnits. Och att göra det mer exkluderande för fåtal blir liksom att det bara gynnar de lagen mer.
Ja, det beror på vilket tänk man ska ha. För om man är... Alltså, Boden är ju det laget som sticker ut om vi pratar skapa en handbollskultur eller bredda det geografiskt. För annars är det ju så här... Skulle du skära av de 8 som är i toppen just nu, så de som halkar utanför då, förutom Boden, är Kungälv, Skövde och Kristianstad. Då har du ändå liksom...
Där det redan finns.
Ja, där det redan finns. Du behöver inte bygga upp. De behöver liksom, Kungälv behöver inte ligga där för att det ska finnas en handbollskultur i Göteborgsområdet. Så att det är... Och det verkar ju inte funka. Alltså så här...
Det kanske gynnar liksom... Alltså... De tjejerna som alltså de små tjejerna som springer ut där, att få liksom med idoler och sånt där, och att det då ökar intresset där.
Ja.
Jag vet inte, jag tänker lite högt här, för att jag har inte riktigt reflekterat över det här och liksom jag köper ju helt klart det där med att det inte är bra för, ja, men för matcherna, eller att det blir för stora, för ojämnt liksom.
Nej. Det är väl, och det hade ju varit bättre även för, alltså, för det är ju, ja, du är på liksom, kommer Västerås som ligger 8, kommer det bli lättare för dem när de inte får möta de 4 som ligger under dem? Förmodligen inte, men det är ju kanske mer utvecklande, som du säger, och det är ju bättre även för Sävehof och Höör och Skuru att möta varandra 4 gånger istället för att ha...
Det är det. Och sen så kan jag ju tänka mig då att Västerås lyckas kanske värva Kungälvs 2 bästa, Kristianstads 2 bästa, och sen går 3 från Boden till Skara och sådär. Så att det blir... kan ju göra dem mer handlingskraftiga också. Kanske.
Ja, det är ju... Nej, det är som jag säger, det finns för- och nackdelar. Det är liksom... Vad är syftet? Är det för att liksom få fram topp där uppe? Eller är det för att liksom ha en bred och försöka, som du är lite inne på, liksom en folklig högsta serie i handboll? Alltså vad är syftet med att driva
runt det här? Men är det verkligen folkligt att matcher blir så
jävla ojämna? Nej, det är ju mer representationen liksom. Ja. Såklart, fler lag.
Men för det måste vara så en jävla gäspning för... Ja, men både Skuru, Höör och Sävehof, de förlorar ju i princip inga matcher som inte är mot varandra. Förutom då när de kommer ut i Europa när de förlorar allt. Men ja.
Det var förra året som Skuru torskade en match och inte kom etta.
Ja, något liknande var. Jag tror de hade någon... De tappade väl poäng mot Skara också eller något sånt där, va?
Okay.
Ja. Ja, det där ska jag låta verkligen vara osvuret. Men ja, det är ju väldigt konstigt att ha 3 lag som är så himla mycket bättre än de andra. Det är ju ovanligt, men, och det gör ju serien ganska ointressant. Och när man väl då sätter sig ner och ska titta på toppen mot liksom utmanarna till toppen, och det blir så himla ojämnt, det är inte bra.
Nej, sen skulle jag säga att man kanske inte behöver, alltså 8 är ju ganska stort kap, så att säga. Man kanske kan börja på 10 lag.
Vilken härlig sån sossepodd vi är. Först kommer vi så, å ena sidan, å andra sidan, å ena sidan, å andra sidan. Och sen till slut så bara landar vi, ja, men en kompromisslösning.
Ja, problemet är ju
då, det är
ju inte någon av våra åsikter liksom egentligen. Så att det blir svårt att få mothugg. Jag har inte riktigt reflekterat över så mycket. Men det finns kanske någonting där. Nästa vecka ska jag... kommer med något jävligt bra.
Nästa vecka kommer du med svaret. 9 klubbar.
Ja, precis.
Nej, men 28 klubbar sticker ut hakan så in i helvete. Ja, jag tror att vi lämnar både den diskussionen, lyssnarna lämnar vi lite hängande. De kanske hugger på någonting. Vi lämnar varandra också för ikväll. Trevligt att prata med er, pojkar.
Detsamma.
Vi tackar våra patrons en extra gång. Ni är ju för härliga alltså.
Sköna ni är. Hälsa Mr. Q, Josef, så hörs vi.
Ja, det ska jag.
Hej på er.
Hej.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punk. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.